Varmt välkomna till 13-dagens gudstjänst. Vi har idag den sista av julens helger, eller stora helger. Jesus, världens ljus, är dagens tema. Idag kommer vi att ha ett uruppförande. Hans har gjort en psalmtext som vi sjunger som kollektsalm. Och den finns på ett papper. I övrigt så framgår psalmerna här framme. Vi får så inleda i Faderns och Sonens och den helige Andes namn med psalmen 47. Stå upp, stråla, för ditt ljus kommer och Herrens härlighet går upp över dig. Kära kristna vänner, vi firar idag 13:e dag, den sista stora högtiden under jultiden, och egentligen är den här dagen den gamla ursprungliga juldagen. Den firas ännu som juldag i den östliga ortodoxa kyrkan. Missionen bland hedna folken står i centrum. Det är därför att de vise männen från östern kom långt ifrån för att ge sin hyllning åt Jesus barnet. Hedningarna förstod bättre än kanske vi kristna att hylla Jesus. Gud som är allsmäktig och allvetande känner våra hjärtan och våra liv. Låt oss bekänna våra synder inför honom och be om förlåtelse i vår Herres Jesu namn. Ur djupen ropar jag till dig, Herre. Herre, hör min röst. Låt dina öron lyssna till mina rop om nåd. Om du, Herre, tillräknar synder, Herre, vem kan då bestå? Men hos dig finns förlåtelse, för att man ska vörda dig. Därför, Gud, var mig nådig efter din godhet. Utplåna mina överträdelser efter din stora barmhärtighet. Tvätta mig ren från min skuld, rena mig från min synd, för jag känner mina överträdelser, och min synd är alltid inför mig. Herre, förbarma dig över mig. Kära vän, på vår Herres och Frälsares, Jesu Kristi uppdrag, tillser jag dig som inför Gud har bekänt din synd, att alla dina synder är dig förlåtna. Och denna dina synders förlåtelse förkunnar jag dig i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Ära vare Gud i höjden. Herre, var med eder. Låt oss be. Herre Gud, som denna dag med kärnan ledde hedningarna till din enda son, Jesus Kristus, skänk oss nåd så att vi som nu känner dig i tron må bli ledda till att i himlen se din härlighet. Genom din son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Den första läsningen idag är dagens saltartext. Den gammaltestamentliga texten är predikotext. Saltartexten är från psalm 72, de tre första verserna och verserna 10-14 som lyder i Jesu namn. Gud, ge kungen dina domar, kungasonen din rättfärdighet. Han ska döma ditt folk med rättfärdighet, dina förtryckta med rättvisa. Bergen ska bära frid åt folket, höjderna rättfärdighet. Kungar från Tarsis och kustländerna ska komma med tribut, kungar från Saba och Seba ska bära fram gåvor. Alla kungar ska falla ner för honom, alla folk ska tjäna honom. Ja, han ska rädda den fattige som ropar och den förtryckte som ingen hjälpare har. Han ska vara mild mot den svage och fattige och frälsa de fattiga själar. Han ska befria deras själ från förtryck och våld. Deras blod är dyrbart i hans ögon. Amen. Dagens episteltext är från andra Korintierbrevets fjärde kapitel, verserna 3-6. Om vårt evangelium är dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. Den här världens Gud har förblindat de otroende sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar från evangeliet om Kristi härlighet, han som är Guds avbild. Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren och oss som era tjänare för Jesus skull. Gud som sade, ljus ska lysa ur mörkret. Han har lyst upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte ska sprida sitt ljus. Så lyder Herrens ord. Amen. heliga evangeliet på trettondagen från Matteus evangeliets andra kapitel, de 12 första verserna som lyder i Jesu namn. När Jesus var född i Betlehem i Judeen på kung Herodes tid, då kom vise män från östern till Jerusalem och frågade: var är judarnas nyfödde kung? Vi har sett hans stjärna gå upp och har kommit för att tillbe honom. När kung Herodes fick höra det blev han förskräckt och hela Jerusalem med honom. Och han samlade folkets alla överste präster och skriftlärda och frågade dem var Messias skulle födas. De svarade: i Betlehem i Judeen, för så är skrivet genom profeten: du Betlehem i Judaland, du är alls inte minst bland judafurstar, för från dig ska utgå en furste som ska vara en herde för mitt folk i Israel. Då kallade Herodes i hemlighet till sig de vise männen och frågade noga ut dem om tiden då stjärnan hade visat sig. Sedan skickade han dem till Betlehem och sa: gå och sök noga efter barnet. När ni har funnit det, meddela mig då så att jag också jag kan komma och tillbe det. De lyssnade till kungen och gav sig iväg. Och stjärnan som de hade sett gå upp gick nu före dem, tills den stannade över platsen där barnet var. När de såg stjärnan fylldes de av mycket stor glädje, och de gick in i huset och fick se barnet med Maria, dess mor. Då föll de ner och tillbad honom, och de öppnade sina skattkistor och bar fram gåvor till honom: guld, rökelse och myrra. Och sedan de i en dröm blivit varnade för att vända tillbaka till Herodes, tog de en annan väg, hem till sitt land. Så lyder det heliga evangeliet. Gud, tack för ditt heliga ord.
Nåd vare med er och frid från Gud, vår far, och Herren Jesus Kristus. Jag tänkte att vi idag skulle stanna inför den gamla testamentliga texten från Jesaja 2. Och vi läser från vers 2 till 5 i Jesu namn. Det ska ske i den yttersta tiden att bergen med Herrens hus ska stå fast grundat och vara högst bland bergen, upphöjt över höjderna. Alla hedna folk ska strömma dit. Många folk ska gå iväg och säga: kom, låt oss gå upp till Herrens berg, till Jakobs Guds hus. Han ska lära oss sina vägar så att vi kan vandra på hans stigar. För undervisning ska gå ut från Sion, Herrens ord från Jerusalem. Han ska döma mellan hedna folk och skipa rätt för många folk. Då ska de smida sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar. Folken ska inte lyfta svärd mot folk och inte mer öva för krig. Kom, ni av Jakobs släkt, låt oss vandra i Herrens ljus. Herre, inskriv dessa ord på allas våra hjärtan. Amen. Temat för 13-dagen är, som vi hörde, Jesus, världens ljus. Vid första anblicken så verkar inte denna text vara speciellt lämpad för den överskriften. Vad har denna text egentligen att göra med att Jesus skulle vara världens ljus? Men texten, den talar ju om hur undervisning ska gå ut från Sion. Hur Herrens ord ska gå ut från Jerusalem. I Bibeln liknas Guds ord ofta vid ett ljus som lyser i världens mörker. Vi kan till exempel tänka på den kända psalmversen från psalm 119. Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Eller i ordspråksboken står det: ty budet är en lykta och undervisningen ett ljus. Förmanande till rättavisning är en livets väg. Under profeten Jesajas tid hörs detta ljus, Guds ord och Guds lag, inte i ära av så många. Det berättas i kapitel 8 om hur man istället sökte efter ett annat ljus för att orientera sig här i världen. Fråga andebesvärjare och spåmän, dem som viskar och mumlar. Men detta ljus, om man nu kan kalla det så, kan på inget sätt ersätta det ljus som Guds ord ger, får vi veta. Det är lite som det vi sjöng i vår svarsvers, att söka något bättre här, oklok fåfäng möda. Och Jesaja utbrister: ska inte ett folk fråga sin Gud? Ska man fråga de döda för de levande? Och så uppmanas folket genom profeten Jesaja till Guds undervisning, till vittnesbördet. Om de inte talar enligt detta ord finns ingen gryning för dem. Det är alltså bara Guds ord som kan lysa upp natten. Och det var verkligen natt under profeten Jesajas tid. Det står: se, där är bara nöd och mörker, natt och ångest. Vi är utkastade i djupaste mörker, heter det slutorden i det 8:e kapitlet. Och varför då? Jo, för att man inte vill rådfråga Gud och hans ord, utan istället vända sig till andebesvärjare och spåmän. Men så kommer någonting typiskt för Jesaja. Han avslutar det 8:e kapitlet med orden: se, där är bara nöd och mörker, natt och ångest. De är utkastade i djupaste mörker. Men redan i nästa vers kommer evangelium. Denna växling som är så typisk för Jesaja-rollen. Här kommer evangelium strax på, det goda budskapet. Men det ska inte vara nattsvart mörker, det ångest nu råder. Förr i tiden lät han Sebulons och Naftalis land vara föraktat. Men i kommande dagar ska han ge ära och trakten längs havsvägen. Landet på andra sidan Jordan, hedna folkens Galileen. Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Över dem som bor i dödsskuggans land ska ljuset stråla fram. Och sedan då följer då den där underbara utsagan om barnet som en gång skulle födas. Han som skulle vara under rådgivare, mäktig Gud, evig far och fridsförste. Och i Matteus 4 får vi sedan veta att denna profetia i Jesaja gick i uppfyllelse när Jesus bosatte sig i Kapernaum, det som Ola var inne på i sin julpredikan. Och när Jesus i Kapernaum och i Galileen började predika: omvänd er, himmelriket är nu här. När Jesus flyttade till Kapernaum så flyttade himmelriket dit med honom. Men det gällde inte bara Kapernaum eller enbart Galileen. Utan överallt dit Jesus kom, kom också ljuset. Men Jesus kom ljuset till världen. Som Johannes, evangelist Johannes skriver om Jesus: i honom var liv och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret. Och mörkret har inte övervunnit det. Det kom en man, sänd av Gud. Hans namn var Johannes. Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset. För att alla skulle komma till tro genom honom. Själv var han inte ljuset. Men han kom för att vittna om ljuset. Det sanna ljuset som ger ljus åt alla människor skulle nu komma in i världen. Och så kom Jesus och började predika: omvänd er, ty himmelriket är nära. Och efter en tid sände han ut sina lärjungar att predika samma evangelium för de förlorade fåren av Israels hus, som han själv hade predikat. Guds rike är nära, eller Guds rike är nu här. Och de skulle bota sjuka och uppväcka döda. De skulle göra spetälska rena för att bekräfta ordet som de predikade. Och efter sin uppståndelse sände han ut sina lärjungar i hela världen med befallningen att de skulle gå ut och predika omvändelse och syndernas förlåtelse i hans namn för alla folk, med början i Jerusalem. Och det skulle börjas i Jerusalem, det var ingen tillfällighet, utan det skedde för att det var utlovat genom profeten Jesaja i vår predikotext: för undervisning ska gå ut från Sion, Herrens ord från Jerusalem. Undervisningen skulle alltså i den yttersta tiden utgå från Jerusalem. Nu kan vi fråga oss: lever vi i den yttersta tiden? Utgår den rätta undervisningen från Jerusalem också idag? Eller vilken tid är det som profeten talar om? Och vilket Jerusalem? Vi har redan sett hur profeten, eller profetian i Jesaja 8, om ljuset som skulle komma till Galileen, gick i uppfyllelse. Och vi har sett hur profetian om att undervisningen skulle gå ut från Jerusalem gick i uppfyllelse. Det är ju det som apostlagärningarna handlar om. Och i Hebreerbrevet sägs det: i forna tider talade Gud många gånger och på många sätt till fäderna genom profeterna. Men nu i den sista tiden har han talat till oss genom sin son. Här kontrasteras profeternas tid mot författarens egen tid, alltså författaren till Hebreerbrevet. Den sista tiden. Det här Hebreerbrevet skrevs någon gång mellan Jesu himmelsfärd och Jerusalems förstöring år 70. Troligen omkring år 60 efter Kristus. Då levde man i den sista tiden. I den tid som profeten talar om. Nu, drygt 1950 år senare, pågår fortfarande den sista tiden. Paulus skriver om detta till Timoteus i det andra brevet: du ska veta att i de sista dagarna blir det svåra tider. Människorna kommer att vara egenkära, pengakära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, skvallriga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda, falska, hänsynslösa och högmodiga. De kommer att älska njutning mer än Gud och ha ett sken av Guds fruktan, men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem. Sådana ska människorna alltså vara i de sista dagarna, i den sista tiden eller i den yttersta tiden. Sådana är människorna i vår tid, kanske i högre grad än någonsin tidigare. Så vi lever förvisso i den yttersta tiden, i den tid då undervisning enligt löftet skulle gå ut från Jerusalem. Den tid då alla hedna folk skulle strömma till Sion, till Jerusalem, enligt vår predikotext. Men händer sådant faktiskt i vår tid? Är Jerusalem, det geografiska Jerusalem, huvudstaden i staden Israel, verkligen ett centrum för den sanna gudsfruktan idag? Är det därifrån missionsarbetet administreras också i vår tid, precis som det var under apostlarnas tid, minst under den första tiden? Är dagens Jerusalem platsen där hedningar i stora skaror kommer i kontakt med kristen tro, där de får höra evangelium om Jesus Kristus? Nej, vi vet att så inte är fallet. Israel av idag är en sekulär stat. Och det är ingalunda något centrum för sann kristen tro. De flesta judar är sekulära och bryr sig varken om gamla testamentet och än mindre om det nya. det som talar om hur deras messias kom till jorden för 2000 år sedan. Folket lever fortfarande i mörker och dödsskugga. Hans egna har fortfarande inte i några större skaror tagit emot honom. Även om det hela tiden händer att också judar blir kristna. Det vill säga kommer till tro på Jesus och blir döpta till honom. Men inte ser vi i någon större utsträckning Jesajas profetia gå i uppfyllelse i det geografiska Jerusalem i vår tid. När Jerusalem måste syfta på någonting annat. Kanske det måste förstås bildligt. Och sen hade vi också i vår predikotext det här med berget, med Herrens hus, som skulle vara högst bland bergen. Det här berget kallas också för Sions berg. Och det låg ursprungligen utanför, strax utanför den gamla stadsmuren. Men det har under åren flyttat omkring lite det här begreppet. Att när Salomos tempel byggdes så började man också kalla tempelberget för Sions berg. Eftersom det var det finaste begreppet man hade. Och det skulle förstås förknippas med templet. I vår text stod det att denna kulle i den yttersta tiden ska vara högst bland bergen. Nu har vi ju i geografin fått lära oss att världens högsta berg heter Mount Everest och är 8848 meter högt. Det är betydligt högre än Mount Zion, Sions berg, som inte ens når upp till en tiondel av denna höjd över havet. Så vad är det egentligen som profeten menar? Är det så att kontinentalplattorna ska i den yttersta tiden ska skrönkla ihop sig så att Sions berg, Jerusalem, reser sig ytterligare 8000 meter uppåt? Och på det sättet blir det högsta av alla bergen. Och man kan fråga sig, till vilken nytta skulle detta ske? Krävs det för att profetian ska gå i uppfyllelse? För det finns människor som tror att denna profetia gäller det fysiska Sions berg eller det geografiska Jerusalem. Men visst är det märkligt att man inte ser hur denna profetia och alla de andra går i uppfyllelse i Nya testamentet. Låt oss till exempel tänka på det som står i Jesaja 40. Trösta, trösta mitt folk, säger er Gud. Tala ljuvligt till Jerusalem och förkunna för det att dess vedermöda är slut och att dess missgärning är försonad och att det har fått dubbelt igen för, av Herrens hand för alla sina synder. En röst ropar i öknen. Bred väg för Herren. Bana en jämn väg i ödemarken för vår Gud. Varje dal ska höjas, alla berg och höjder sänkas. Ojämn mark ska jämnas. Kuperat land blir slät mark. Herrens härlighet ska uppenbaras. Alla människor ska tillsammans se den, ty Herrens mun har talat. Vilken biblisk gestalt tänker ni på när ni hör dessa ord? Om berg och höjder som ska sänkas. Jo, visst är det Johannes döparen. Det gjorde också aposteln Matteus, när han i sitt evangelium tillämpade dessa ord på Johannes döparen. Han som skulle bereda väg för Jesus. Nu kan vi fråga oss, var det så att Johannes döparen körde omkring med en väldig schaktmaskin, en bulldozer, och slätade ut alla ojämnheter i geografin i det heliga landet? Vilket syfte hade det tjänat? Eller kan det möjligen vara så att dal och berg i denna profetia ska förstås bildligt? Att den talar om Johannes döparen, det råder det inget tvekan om. Det säger den helige ande själv i Nya testamentet. Och det är därmed bergsäkert. Men kan det vara så att det där med att bereda vägen för Jesus handlar om att bryta ner människors egna tankebyggnader och föreställningar? Att bryta ner deras egen rättfärdighet och fromhet, det som de förtröstade på? Kan det syfta på hur Johannes försökte få dem att se bort från sig själva i sitt sökande efter rättfärdighet och istället se på Guds lam? Det står vidare i Jesaja 40 att Herrens härlighet ska uppenbaras. Alla människor ska tillsammans se den. Om nu mänskliga tankebyggnader blir nedrivna, om den falska läran rivs undan av den sanna, den som förkunnades av Johannes döparen och Jesus själv, senare av hans apostlar, och som fortfarande förkunnas i världen. Då kommer Herrens härlighet i dagen, när det inte längre skyms av den falska läran. Alla människor får se den, också de som tidigare satt fast i falska föreställningar och i avgudadyrkan. På detta sätt blir Sions berg allena rådande. Det blir det högsta berget, det som höjer sig över allt annat. Allt det som har blivit nerrivet. Herrens härlighet ska uppenbaras. Alla människor ska tillsammans se den. Dessa ord låter lite liknande som det vi läste i predikotexten. Alla hedna folk ska strömma dit. Många folk ska gå iväg och säga: kom, låt oss gå upp till Herrens berg, till Jakobs Guds hus. Han ska lära oss sina vägar så att vi kan vandra på hans stigar. Kom, ni av Jakobs släkt, låt oss vandra i Herrens ljus. Låt oss vandra i Herrens ljus, ska folken säga i den yttersta tiden. Det här påminner mig om något som står skrivet i Uppenbarelseboken kapitel 21. Där Johannes blev född upp på ett högt berg och där får se den heliga staden, det nya Jerusalem, Lammets hustru, komma ner från himlen. Det är en väldig stad, lika lång som bred som hög, 12 000 stadier. Det vill säga en sida i denna kubformade stad är mer än 2 gånger så lång som Finlands längd. Från Utsjoki till Hangö. Vi förstår att någon sådan stad inte får plats i det geografiska Israel, som är ungefär lika stort som gamla Vasalän, dyden. Men Johannes skriver om denna stad: något tempel såg jag inte i staden. Det vill säga, det finns inget tempel på berget med Herrens hus längre. Inget fysiskt tempel i alla fall. För Herren, den Gud, den allsmäktige, och Lammet är dess tempel. Staden behöver inte sol eller måne för att få ljus. För Guds härlighet lyser upp den och dess lampa är Lammet. Och folken ska vandra i dess ljus. Och jordens kungar ska föra in sin härlighet i den. Och folken ska vandra i dess ljus, står det i Uppenbarelseboken. Låt oss vandra i dess ljus, står det i vår predikotext i Jesaja. Men när sker detta? Eller har det redan skett? Detta fantastiska. Låt mig få läsa ett ord från Hebreerbrevet 12. Där skriver författaren till judar som har tagit emot Jesus, som har blivit kristna. Och han gör det i bilder av 2 berg. Ni har inte kommit till ett berg som man kan ta på, till flammande eld och töcken, mörker och storm, till basunljud och en röst som talade sådana ord att de som hörde den bad att få slippa höra mer. De stod inte ut med det som befalldes. Även om det är djur som rör vid berget ska det stenas. Så skräckinjagande var synen att Mose sade: jag är skräckslagen och darrar. Vilket berg är det han talar om? Det är Sinaiberg, budgivningens berg. Det syftar på Sinaiförbundet som i Hebreerbrevet sägs vara nära att försvinna. Brevets mottagare hade lämnat Sinai bakom sig. De hade nu kommit in i ett annat förbund. Vi läser vidare dessa underbara ord i Hebreerbrevet 12. Nej, ni har kommit till Sions berg och den levande Gudens stad. Det himmelska Jerusalem, till änglar i mångtusental, till en festgemenskap och församling av förstfödda som har sina namn skrivna i himlen, till Gud som är allas domare. Det var ju så det stod i Jesaja 2, att Herren skulle döma mellan hedna folken och skipa rätt för många folk. Och till andarna av rättfärdiga som nått fullkomningen. Ni har kommit till det nya förbundets medlare, Jesus, och det renande blodet som talar starkare än Abels blod. Ni har kommit till Sions berg, det vill säga, ni har kommit till det nyande förbundets medlare, Jesus. När Jesus kom till Kapernaum så kom Guds rike till Kapernaum. När vi kommer till Jesus så kommer vi till Sions berg. Dessa två förbund, lagens och nådens, utläggs av Paulus i Galaterbrevet. Han använder en annan bild, två kvinnor, Hagar och Sara, Abrahams hustrur. Hagar används som bild för Sinai, berget med eld och töcken. Hon födde sina barn till slaveri, underförstått, till ett liv under lagen. Paulus säger att detta motsvarar nuvarande Jerusalem, det vill säga Jerusalem på Paulus tid. Han gör inte lika stora affärer av det geografiska Jerusalem som många kristna i vår tid gör. Utan Jerusalem på Paulus tid levde till största delen i slaveri. Vi läser ju i Johannesprologen. Han kom till sitt eget, det vill säga Jesus, men hans egna tog inte emot honom. Slavinnans söner fick inte ärva. Driv ut slavinnan och hennes son, för slavinnans son ska inte ärva tillsammans med den fria hustruns son. Den fria hustrun föder barn till frihet. Det himmelska Jerusalem är fritt, och det är vår moder, säger Paulus. Det är samma sak som det står i Hebreerbrevet. På Sionsberg samlas de fria barnen, där en församling av förstfödda, sådana som har arvsrätt till välsignelsen. Och denna fria hustru föder sina barn till frihet. Det står så underbart i psalm 87. Han har grundat sin stad på de heliga bergen. Herren älskar Sions portar, mest av alla Jakobs boningar. Härliga ting har sagts om dig, Guds stad, Sela. Jag ska räkna Rahab och Babel bland mina bekännare. Filisten och Tyros tillsammans med Kush. De är födda där, alltså i Sion. Om Sion ska det sägas, den och den är född där. Och han, den högste, håller det vid makt. När Herren upptecknar folket ska han räkna så. De är födda där, Sela. Vi är födda i Guds kyrka av den fria hustrun genom ord och sakrament som förvaltas i Guds församling. Vi som likt Egypten och Babel och Filisterna var fiender till Gud har nu blivit hans vänner. Kristendom handlar inte om geografiska platser. Det handlar inte om härkomst. Det som det gäller är om man har kommit till Sionsberg, det verkliga himmelska Sionsberg, det högsta berget, det himmelska Jerusalem. Och det har uppenbarligen Hebreerbrevets mottagare gjort, eftersom det sägs om dem att de har kommit till Sionsberg, de har blivit kristna. De hade sina namn skrivna i himlen, i livets bok. Detta tack vare Jesus, det nya förbundets medlare. Genom Jesus är vi också medborgare i Israel. Vi är redan inneboende i Jerusalem. Vi behöver inte resa till Israel för att få bo på Sionsberg. Sionsberg är där Jesus finns. Han är kung i Sion. Det himmelska Jerusalem har ännu inte kommit i all sin härlighet. Vi lever i den yttersta tiden. Men först på den yttersta dagen ska Jerusalem uppenbaras i all sin glans. Det är något vi ännu väntar på. Fram till dess är vi kallade att vandra i Herrens ljus i Sion. Det gör vi genom att fråga honom till råds och att ha hans ord som ledstjärna i våra liv. Amen. Låt oss be. Herre, håll oss kvar på Sions berg i ditt nådes förbund. Hjälp oss att vandra i ditt ords ljus så att vi inte går vilse här i världen i denna yttersta tid. Hindra oss från att börja rådfråga andra rådgivare än din son. Jag hjälper oss att fast tro på allt det som du har uppenbarat i ditt ord. Ända tills den dag då ditt rike kommer i härlighet. Detta ber vi om i Jesu namn. Amen.
Låt oss nu bekänna vår tro med den nicenska trosbekännelsens ord. Jag tror på en enda Gud, allsmäktig Fader, skapare av himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt är, och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde son,
född av Fadern före all tid, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen som Fadern, på honom genom vilken allting är skapat, som för oss människor och för vår salighets skull har stigit ned från himmelen och tagit mandom genom den helige ande av jungfru Maria och blivit människa, som och har blivit för oss korsfäst under Pontius Pilatus, lidit och blivit begraven, som på tredje dagen har uppstått efter skrifterna och stigit upp till himmelen och sitter på Faderns högra sida, därifrån igenkommande i härlighet till att döma levande och döda, på vilkens rike icke ska vara någon ände, och på den helige ande, Herren och livgivaren, som utgår av Fadern och Sonen, på honom som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och äras, och som har talat genom profeterna, och på en enda helig, allmännelig och apostolisk kyrka. Jag bekänner ett enda dop till syndernas förlåtelse och förväntar de dödas uppståndelse och den tillkommande världens liv. Amen. Lite om kommande verksamhet. Vi har ingen gudstjänst nu på söndag i övermorgon. Och så hade vi tänkt hålla en gudstjänst här i Vasa den 15, men den ställer vi in därför att vi åker istället till Leplax, där vi först deltar i nattvardsmässa klockan 12.15 och klockan 13 är det gudstjänst som David Åkerlund leder. Sen ska vi ha en stund med en examination då David får presentera sin tro för oss, för församlingen. Så vi försöker samåka till Leplax då istället för att hålla gudstjänst här. Den 22 januari är det också gudstjänst i Leplax klockan 13. Då håller Öyvind Edvardsen den gudstjänsten. Och nästa gudstjänst här är då först den 29, fjärde söndagen efter 13 klockan 11. Då blir det också nattvard klockan 10.15 och då blir det kyrkkaffe och också söndagsskola. Vi vet inte ännu hur det blir med hur vi fortsätter med bibelstudierna i Rangsby. Det får vi återkomma till. Och så får vi ge möjlighet att ge en offergåva till församlingen under den psalm som vi nu sjunger, den som Hans då har gjort utifrån predikotexten och predikan. Och vi ber Gud välsigna gåvan och givaren.
Thank you. Herre, var med dödar.
Låt oss be. Herre Gud, som är styrkan hos dem som åkallar dig, hör i mildhet vår bön. Mänsklig kraft förmår ingenting utan dig. Hjälp därför med din nåd oss som har blivit döpta i Jesu namn att vandra som dina barn och slutligen få evigt liv i arv. Idag ber vi särskilt för alla dem som rest i fjärran länder för att predika ditt ord och för alla de folk som ännu inte har hört om dig. Vi ber också att finna rätta sätt att visa på ditt ords ljus till dem som kommer till vårt land som flyktingar. Förbarma dig över våra kristna bröder och systrar som plågas och förföljs för Kristi namn under våldshot eller förtryck. Välsigna den församling som idag är samlad till gudstjänst här. Tänk i din nåd på Sankt Johannes evangelisk-lutherska församling och hjälp oss att vara ljus och salt bland våra medmänniskor som dina goda lärjungar. Välsigna Suomen luterilainen tunnustuskirkko och andra kyrkor som vi har gemenskap med i Kelk. Vi ber för vårt missionsobjekt, Dunavtsi-församlingen i Bulgarien och dess pastor Ivo Lazarov, samt för Ilja Nitsovs verksamhet bland romerna. Välsigna alla strävanden efter en sann gemenskap mellan kristna. Ta bort missförstånd och bitterhet som har förorsakats av vårt kötsliga sinne. Välsigna och bevara vårt land och folk, president Sauli Niinistö, riksdagen och regeringen. Ge oss ett rätt sinnelag mot dem som kommer som flyktingar till vårt land. Bevara oss för olyckor, sjukdomar, krig och ofärd. Stöd dem som är utan arbete och ge kraft åt dem som har för mycket arbete. Välsigna våra barn och vår ungdom. Var de gamla styrka. Trösta och stöd alla sjuka, ensamma, lidande och nedslagna. Låt sämja råda i våra hem. Ge livsfrukt åt de barnlösa. Lär oss att högakta och tjäna varandra. Var med dem som vi nu var och en stilla ber för. Helige far, du som i förbarmande såg till oss arma syndare och till vår frälsning sände din enda son och lät honom bli människa. Ge oss nåd att i ödmjuk tro begrunda frälsningens hemlighet, din outsägliga gåva, så att våra hjärtan fylls av jubel och kraft och vi vandrar i hans ljus. Hör oss när vi alla ber den bön som Jesus lärde oss. Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn, tillkomme ditt rike, ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härlighet i evighet. Amen.
Låt oss tacka Herren.
Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn.
Amen, amen, amen.
ska ni ha för den här gudstjänsten. Tack till Hans som har spelat på orgeln och predikat för oss. Och till er som har skött tekniken. Får vi gå i frid och tjäna Herren med glädje.